Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
21 januari så livepoddar specialisterna i Malmö. På Nöjesteatern tror jag det är, va?
Det är lång tid tills dess.
Ja, men vi kan ju plugga den då.
Ja.
För affischerna och biljetterna är släppta.
Mm.
Sen min egen podd Anton Magnusson podcast får ni gärna gå in och lyssna på.
Då tycker jag att ni ska lyssna på min podcast Arkivsamtal.
Då tycker jag att ni ska lyssna på min podcast 80 väldigt goda macke podcast också.
Nu finns det alltså jättemånga poddar i specialisterna-familjen.
Ja. Jag ser Arkivsamtal och specialisterna som mina systerpoddar.
Inte broderpoddar.
Det är Anton Magnusson podcast som är broderpodd. Han är väldigt sissig. Jag ska också säga att när det här avsnittet kommer ut, då kommer jag köra en liten snabbis på Anders och Nisses julavslutning, som brukar vara supermysigt på Cantina Real i Hornstull. Så om man vill kanske vara med om. Det är lite som den inofficiella julavslutningsfesten för komiker i Stockholm, skulle jag säga. Det tycker jag att man ska gå på, för det brukar vara jättetrevligt.
Låter trevligt. Men då är alltså en Patreon för specialisterna.
Japp.
Om vi kommer upp i vårt mål så kommer det hända någonting.
Jag tror att vi har, om vi kommer upp i 1000 eller vad det nu är, 10 000 kanske, då lägger vi ner podden. Så om man hatar podden då är det bara
så Martin Timmel, om du hör det här.
Nu kör vi igång.
Ja.
Specialisterna baby. Specialisterna baby. Så jäkla bra.
Hej, välkomna till Specialisterna podcast.
Välkomna. Då är vi igång, ja. Då är vi full manstyrka idag. Det är Simon Järnfors, det är Albin Olsson och det är jag, Anton Magnusson. Välkomna till Specialisterna podcast. Ja. Du är lite jetlaggad, Simon.
Ja, alltså det var ju över, det är 10 dagar sedan jag var utomlands.
Du var i Tokyo, som ligger i Japan.
Ja, det var jag. Och det var, alltså jag kom hem i fredags. Och nu är det tisdag. Nej, det är onsdag idag.
Ja.
Och jag har inte, alltså jag sov så jävla konstigt. Jag är vaken. Det roliga är att när jag mässar till Anton så är han alltid också vaken de här konstiga tiderna.
Det var lite det jag tänkte fråga. Hur nu har du då fått leva 10 dagar i mina skor?
Ja.
Alltså så som jag lever mitt liv. För- och nackdelar, hade varit roligt att höra. Hur har du upplevt det?
Man blir trög i tanke och handling.
Ja, men det kanske kan leda till mer förståelse för...
Varför Anton är så trög
i tanken
och handling. I tanke och handling blir man trög.
Okej, men om du skulle bedöma hur din produktivitet har gått ner då de här dagarna du har varit lite ur fas liksom. Vad skulle du säga procentuellt liksom, hur mycket har du tappat i produktion?
Kanske tappat en 20-30% i produktivitet, för det är ju så att jag försöker ändå jobba när jag ligger vaken. Nu sov vi hemma hos Angie, min flickvän, för uppmärksamma lyssnare kanske känner igen det namnet. Och då så är det så här, okej, jag somnade i hennes soffa, vaknade, hade fullbordat samlag.
På första träffen?
Ja, det var ju inte första träffen då. Men, och sen så somnade vi en timme kanske. Sen vaknade jag då liksom vid ett eller två. Och sen så kan jag inte somna om. Mm. Och det är där man förlorar tid, när man försöker somna om. Man bara ligger, för till slut så inser jag så här, jag måste göra någonting annat. Och då kanske jag börjar jobba lite, nu har jag börjat ta med datorn liksom när jag sover hos henne också. Så nu har jag liksom publicerat lite poddar och fakturerat och sånt mitt i natten liksom. För att annars så blir det mest att man försöker sova, kan inte. Yeah. Och sen på dagarna när man ska jobba så sover man. För att jag vill inte bara så här, jag har kollat på Netflix och sånt något tillfälle, men då blir det ju bara att man sover och kollar på Netflix. Då får man ingenting gjort.
Nej.
Men jag lyckas få lite, ganska mycket gjort.
Men när tror du, alltså, känns det nu då som att du kommer behöva ta en sån riktig jobbig dag för att komma i ordning med din jetlaghet?
Alltså, jag har försökt ta en riktigt jobbig dag. Och alltså, så då var det så att jag typ sov bara en liten kort stund på dagen, som jag brukar göra ändå. Typ lur. Och sen så var jag vaken. Och så gick jag och la mig typ vid ett. Då vaknade jag ändå vid fyra. Och hade bara tre timmar sömn. Och dagen efter det, då försökte jag kanske så härda ut. Men då började jag vara så sömnig så att jag mådde illa. Höll på, alltså blev yr, höll på att spy.
Men är det här kanske är första gången du har blivit jetlaggad på riktigt då? För att om man kan sova bort det på en dag, så tror jag inte att det räknas som jetlag.
Nej.
Men nu låter det som att du har det som folk pratar om som är jetlag. Att det går liksom inte, det är bara så här, du på dagar liksom.
Ja, men grejen var att jag lyckades aldrig komma in i den japanska dygnsrytmen heller. Jag lyckades bara fucka upp
den svenska.
Ja, men så att då, där i Japan landade jag ju då att jag sov 4 timmar på natten. Sen gick jag upp och gjorde någonting. Och sen sov jag 4 timmar på dagen ungefär.
Okay.
Så jag fick mina 8 timmar fast uppdelat i två. Men nu så har det mer ballat ur lite, att jag vet inte riktigt när jag kommer bli trött och sådär. Men jag ska känna mig välkommen till din vardag, Anton.
Ja, precis. Det är, okay. Ja, och jag ger gärna råd och tips. Men du har redan då börjat med det här att man jobbar på natten. Att man ser till att kunna få saker gjort på natten. Det är ju bra. Ett bra sätt. Det här också med att det tar tid att försöka som någon. Det tror jag också man lär sig efter ett tag, att det är inte lönt. Att ligga och försöka somna är inte lönt, för det är så mycket tid som går till spillo då. Så då får man istället aktivera sig liksom.
Jag upplever inte som att du har mycket panik över förlorad tid, Anton. Nej. I och med att du också kan sova 16 timmar så blir det ju inte att du, alltså, du kan ju
Jo, det kan jag göra, men det gör jag bara kanske om jag har druckit. Så sover jag 16 timmar, men annars så sover jag inte så mycket. Men som jag startar ju min podd Anton Magnusson podcast, som då är en solopod. Dels för att kunna ha lite grejer att göra på nätterna. Så kan jag spela in själv på nätterna. Så den spelar jag ju nästan uteslutande in på natten. Mellan kanske 2 och 4 på natten. Så lite sådana saker. Tips.
Men sen så jag fick av Maja Asperger Lind, fick jag sån här, jag tror det är melatonin heter det kanske. Alltså så här sömnhormon. För hon jobbar natt nu på underbron. Och liksom har också konstig dygnsrytm. Och jag har testat det nu 2 nätter, men det funkar inte för mig. Jag har inte känt någon skillnad. Liksom.
Men
jag har testat en gång innan också för länge sedan, men det funkar inte heller.
Ja. Det är ju lite som med sömn, som med psykiska alltså psykiska sjukdomar. Att folk tar det inte riktigt på allvar. Alltså om man säger att liksom jag måste ju rätta mig efter min rytm. Det är inte så att jag under 20 år inte har testat i princip allt då. Nej. Som är förutom möjligtvis starka sömnpiller.
Alltså jag tror nog att jag hade kunnat hamna i en okej dygnsrytm på 2-3 dagar ifall jag verkligen hade ansträngt mig. Men jag har bara gjort ett försök en gång och då misslyckades jag. Men ifall jag verkligen sa amen, nu, alltså så att det är livsviktigt att jag, då hade jag ju kunnat gå upp och örfila mig själv och bara vara vaken hela, gå ut och liksom promenera så man inte somnar. Och sen tror jag efter 2-3 dagar så hade jag varit tillbaks. Men nu, jag har inte riktigt, eftersom jag inte har några fasta arbetstider och liksom mycket sådana tider passar AMK morgon, det är ju ändå, det funkar ju ändå ofta upp dygnet om man ska gå upp 6 eller tidigare. Så liksom den här dygnsrytmen är inte katastrofal för mig.
Nej. Men sen är det väl också, om du hade troligtvis förlorat mer tid om du hade lagt 3 dygn på bara på att komma tillbaka till din dygn, för du har ändå hunnit göra rätt mycket saker
visst,
ändå.
Det, liksom. Det är bara nu att jag är lite, går runt och är lite konstig liksom.
Men har du känt
det? Det är kanske det som är Antons konstighet. Det är inte, det hade varit en helt normal snubbe ifall du bara
sovit på reglera tid.
Är maten också, är det svårt också att hålla?
Men det blir ju automatiskt, eftersom man sover oregelbundet så äter man oregelbundet, eftersom man inte äter när man sover. Så då blir det ju också. Så då, och jag tror, alltså, för vi har pratat lite om det i tidigare podcasts, alltså hur mycket man påverkas av sömnbrist och hunger. Och att jag påverkas väldigt lite i humöret av det. Som jag upplever.
Både hunger och sömnbrist.
Och då tänkte jag att det kan ha att göra med att man måste, att jag har varit tvungen att vänja mig vid det. Då. Och jag tänkte höra då, nu när du har sovit oregelbundet och varit, kanske, och varit tröttare än vanligt då ju. Har du då, för du kan ju annars när du är trött liksom stänga av liksom, och att då har du, kan du ha svårt att skratta och sådär. Om man drar ett skämt så säger du bara, jag är trött nu, så, och sen så får du sova en stund och sen kör man skämtet då, så kan du asgarva. Men har du känt att du så här, har tvingat dig till att vara på ett bättre humör även under trötthet?
Ja, det har inte, alltså det har varit väldigt slumpmässigt det också. Att jag vid något tillfälle har varit så här väldigt lite överkänslig liksom. Och oroat mig mer och blivit mer så här, som jag kan bli när jag sover dåligt. Att jag inte är lika, inte på lika bra humör liksom. Men också så har jag märkt att jag, för nu, jag har ju inte sömnbrist nu egentligen. Det är bara att det, för att jag har ofta sovit så här, kanske 8 timmar per dygn sammanlagt. Det är bara det att det är på helt konstiga tider. Och att ibland går jag runt och är så att jag känner att jag behöver sova men inte kan eller inte har tid.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Något nytt i Tim Allgate?
Nej, egentligen inte. Jag har... Ja, de har slutat ringa, det är väl det då.
Men du hade några nya... Några nya meddelanden som du inte har lyssnat på?
Ja, ja. Vi skulle kunna spela in dem på din dator kanske. Och sen köra dem i slutet. Om de blir kul liksom. Jag vet inte, nu är det väl bara...
Du har skippat idén då... Att just göra en liveshow med dem.
Det hade vi kunnat göra också. Men jag tänker att det blir lite för mycket det kommer inte vara så kul tror jag. En hel live podd liksom.
En hel live podd. Aha.
Eller tror du det? Ja, det kanske det blir. Jag vet
men,
inte.
Men ska vi lyssna på dem nu då?
Ja, det kan vi ju. Men jag tror att det är andra medlemmar också som inte är från dem som jag hade gått och klippa. Men kan vi inte klippa in?
Ja, vi kan klippa in dem. Ja. Men jag tänkte om man kanske ska kommentera på dem också, de nya.
Kanske.
Men om det är andra med den, kan det vara något som är så pinsamt att du absolut inte vill? Du kan ju be för att klippa bort i så fall ifall det är något som är jättepinsamt.
Ja, Jag vet inte, jag är inte riktigt sugen liksom. Ah, okay. att nu tycker jag det är rätt gött att sluta ringa och så, ah, så ja. Bara, att man kan ge det lite tid kanske.
Mm. Man kan också kanske vänta tills ifall man vet om vi vill göra något speciellt av det.
Mm.
Det skulle ju också kunna vara så att eftersom du kanske inte är jättesugen på att spela upp fler, så kan det ju vara ett litet Patreon-mål för folk.
Det skulle det kunna vara. Alltså, jag tycker också en liten bump i omnämnande på Twitter och Instagram. Att man, om man supergärna vill höra dem, så tycker jag att då kan man kanske höra av sig. Men jag kan lägga in en annan ny Patreon då. Så ska vi se om folk verkligen vill höra dem.
Mm. En annan ny Patreon.
Alltså ett nytt mål liksom.
Men det finns ju också så här... att man, ett speciellt avsnitt bara för patrons.
Mm.
Man skulle kunna göra ett så här kort avsnitt där vi lyssnar av dina meddelande.
Mm, det
bara
kunna.
För patrons som betalar minst $5.
Jag vet inte hur det funkar med... Alltså det går ju säkert att göra. Jag har ingen koll. Jag vet att man kan skicka meddelande till liksom bara patrons. Mm. Jag vet inte riktigt hur man gör. Då är det väl att man måste gå igenom och bjuda in alla som ligger på över $5 tror jag.
Mm.
Men det hade vi, vi kan kolla lite på det. Så, så hör jag om mig på under veckan efter det här avsnittet har kommit ut lite med hur vi gör kanske.
Okej.
Okay. Så vi får kolla upp hur det går till.
Okej, okay, så vi pausar på det till nästa avsnitt. Då,
det kan vi liksom. Kanske göra. Ja.
Okej. Okay. Ja, men det låter bra.
Mm, men det var ju ett tråkigt svar, förstår jag. Men det, jag vet inte. Det, nu är det,
man kan inte ha roligt jämnt.
Nej, det är det. Det är den här podcastens tagline. Från och med nu.
Specialisterna podcast. Man kan inte ha roligt jämnt.
Jag har haft lite roligt i helgen nu, så då har Albin några månader, de har varit ute och sen har de kommit hem på natten då, så jag har varit hemma, så jag har gått upp och så hälsat, snackat lite, satt mig ner, de har satt sig och ätit i, då de har med någon hamburgare hem och sådär, satt sig i soffan och ätit och jag har snackat lite och så. Och sen har jag gått in på mitt rum och sen har jag gått ut igen, så har de då somnat i soffan. Så då har jag väckt dem vid något tillfälle och så, för jag tänker att de kan gå ner och lägga sig så de inte får ont i ryggen. Och allt det här har varit dagen efter då, att de har inget minne av det.
Att ni har varit så packade så att
ni... Jag tror det är en blandning mellan att vara ganska berusad och att vara nyvaken. Att det, liksom, det är som att man är mer i en dvala när man är berusad också.
Mm.
Jag tror, för att jag minns inte som att vi var så pissfulla någon av kvällarna.
Alltså. En av kvällarna så somnar ni ju med hamburgartallriken på er och sånt.
Jo.
Så då måste ni ha däckat.
Ja, men då var vi också väldigt trötta. Då hade vi gått fel hela vägen till...
Ja, det är sant.
Hur mycket minns du av Snickers guy i den?
Det kommer jag ihåg. För till exempel. Ja. Så det, och
de
det
här
var ju...
idéerna har jag då fått berätta för mig två gånger. Av Albin då. En gång när de kom hem och sen en gång dagen efter.
Okay.
Nej, men den kommer jag ihåg väl. Alltså, jag kommer också ihåg, det var samtidigt vi pratade. Det här var ju slutet på kvällen, så efter det blev jag ju inte fullare.
Ska vi förklara vad Snickers guy är?
Ja, det kan vi göra.
Mm. Det är, jag och Simon kom på
det. Vi var väldigt packade när vi bara snackade om det.
Mm.
Och just då tyckte jag att det var den bästa idén
någonsin.
Kanske någonsin.
Du sa ju att du skulle bli oerhört förvånad om den inte blev en av de största internet, alltså virala.
Nej, jag sa så här, jag kommer bli chockad om den inte blev viral. Jag sa nog aldrig att den är en av de största någonsin, men att den skulle bli en riktigt riktigt stor grej.
Mm.
Det kan jag nog faktiskt hålla fast vid lite, att jag ska bli chockad.
Har du huggt domänen?
Nej.
nu har vi förklarat exakt vad det
nej,
vad
men, nej, men så här då, du, jag kan säga det, om det måste, den hugger vi nu då innan det här avsnittet kommer ut. Men då kommer det finnas en sida som heter snickersguy.com där man kan beställa en video av mig. man betalar kanske $2-3 för en video där jag säger den texten som ni skickar in. Alltså $3 per mening då, kan man säga. Och sen tar jag ett bett ur en Snickers.
Tittar in i kameran.
Tittar in i kameran.
Och det kan vara precis vad som helst. Man hör ju nu i efter när man inte är full hur konstig den datan. Men jag tror ändå att det skulle kunna bli en hit.
Mm. Jag vill inte regna på er parad. Men jag fick verkligen känslan av att jag inte var med när det här var som roligast. När ni satt liksom på fyllan och diskuterade. Men sen, jag tror ju samtidigt såklart att det skulle kunna bli en sån rolig, lite absurd internetgrej.
Mm.
Men samtidigt, jag var med AMK i går.
Mm.
Och så pratade vi om Peter Stormares YouTube-kanal.
Mm.
Där han gör, och han gör så konstiga saker. Han pratar så nära, han filmas så nära som man ser typ bara näsan och munnen.
Mm.
Och pratar med någon konstig röst och så. Och där tänker jag att han tycker ju då att internet, han fattar ju liksom inte riktigt internethumor.
Nej.
Så att han har ju då tittat på internet på hur andra såna kanaler ser ut. Mm. Såna YouTube-kanaler.
Mm.
Och då han uppfattar det bara som det här är jättekonstigt liksom, tycker det här folk att det här är roligt liksom, att det är bara konstigt.
Mm.
Och sen när han ska göra själv så gör han det konstigt. Han tänker att det är det som är koden, att göra det konstigt. Och där om man rannsakar sig själv också, så jag fattar inte heller internethumor.
Alltså den typen av klassisk YouTuber 90-talist, när de typ skriker in i kameran och...
Ja, men också ibland när det dyker upp någon sån dåligt exempel nu, för den här är ju så rätt lättbegriplig, men så här, någon gör någonting coolt och så kommer det en Biggie-låt och en tecknad spliff och tecknade solglasögon. Mm. Och en freeze frame. Det är ju en sån, jag vet inte om det kallas meme eller vad det är. Ja.
Mm.
Men den förstår man just visserligen, men alltså den, det finns ju många såna utflippade liksom memes och sånt som jag inte bara förstår inte riktigt vad det är som är kul med det.
Mm.
Och jag skulle har svårt att göra det själv, eftersom jag tror då att jag saknar fingertoppskänsla.
Jo, det är ju så. Man måste ju tycka någonting är bra själv för att bli bra på det. Mm. Gissa.
Men vi hade ju lite idéer om en Snickers Guy-grejen. Alltså för det första då, att det är Snickers. Jag är inte så jätteförtjust i Snickers.
Nej, för det, man kanske skulle byta namn till Candy Bar Guy. Fast det jag vet inte om det låter...
Snickers Guy är lite mer...
Det är catchy.
Catchy liksom.
Men jag ska tillägga också innan att Snickers Guy... Kanske då jag uppfattar som lite en sån grej att man analyserar den om man analyserar absurd humor på internet.
Mm.
Och så är Snickers Guy så här, men det här är absurt, det är ju det här är internethumor.
Mm.
Men det skulle ju också kunna vara falla helt platt då, ja. Tänker jag att det, att man 90-talist,
ja, men eftersom man tyckte det var kul när man var packad, så finns det ju någon del av hjärnan som tycker det är kul. Det kanske är så att vara ung idag, det är som att vara jävligt packad helt enkelt.
Sen ska jag säger det nu då innan, för det kommer komma, hela Twitter kommer fyllas av detta annars. Mm. Med tipset. Har du varit inne på Fiverr?
Vad är Fiverr?
Ja, det är egentligen Snickers Guy, fast det är då att man kan hyra liksom, det är mycket indier och sånt, ska man hyra dem för $5 ska man få dem att göra vad fan som helst liksom.
Aha.
Så man kan säga, ställ er i en flod med en lapp där det står ba 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 och så dansa liksom. Aha. Så man köper liksom så dance for me monkey videos. Men som man hade till och med bara kunnat göra Snickers Guy på Fiverr då, i och med att det är en färdig grej.
Ja, men det är roligt att du är den.
Jo, för mig är det ju det. Men de skiter väl i det. Indierna tycker väl det är tråkigt att det kommer en Snickers Guy.
Jo, det var ju när jag vaknade nästa dag, jag sa att jag nu ska, jag vet inte om jag sa det, men min plan på kvällen på fyllan var ju att släppa allt annat jag hade inplanerat och bara lägga tid på Snickers Guy. Men sen nästa dag så var jag så här, jag orkar inte. Det hade ju så mycket annat som jag var tvungen att göra liksom, som hade deadlines på och som har redan dratt igång.
Så var du jetlaggad också.
Vi har din Tokyo-resa att skylla att vi inte är miljonärer. Ja, du är kanske det, men jag är ju inte det riktigt. Jag hade varit miljonär kanske nu om Snickers Guy hade blivit.
Men du hade ju också, du har ju också haft möjligheten att ringa runt.
Jo, det var det att det är synd om båda börjar ringa runt, va? Du, i och med att du sa att du skulle göra det, så tänkte jag men då, det är bra, då släpper jag den.
Jag ringde faktiskt 2 samtal.
Mm.
Det var gjorde jag redan. Jag var så entusiast, jag ringde dem då mitt i natten vid 2-3.
Men Nils var en av dem.
Ja, Nils Dunsa och hans kompis Max.
Mm. Vad tyckte de om idén? För de kanske inte var så...
Han inte förklarade. Alltså, Nils svarade inte dem mitt i natten. Och Max, han ringde upp dagen efter. Jag tror jag smsade honom till och med. Eller kommentarer då. Han ringde upp dagen efter. Och då så sa jag bara väldigt löst att jag och Albin hade ett internetprojekt på gång. Men han hade inte riktigt tid att snacka då.
Okej. Okay. Och han har inte ringt tillbaka, så han har inte så höga.
Nej, men jag tror väl att bollen la i min hand. Och Nils skrev så här: "Booty call?" frågetecken. Den sökte jag mitt i natten.
Men är det slumpmässigt bara vad som blir stort? Alltså, för att för mig så, jag uppfattar det som helt slumpmässigt med internethumor.
Jag tror inte det. Jag tror det på samma sätt som den humor vi tycker var rolig men som våra föräldrar inte tycker är så kul. Och då, för dem ser det kanske slumpmässigt ut också vad som är kul för oss.
Ja, precis. För att jag kan liksom inte, i och med att jag inte ser nyanserna i det då, så blir...
Så tror du det slumpmässigt?
Ja, så uppfattar jag det som slumpmässigt att okej, det här var roligt att den här tanten som hade en Chewbacca-mask på sig och satt och skrattade åt att den var rolig och gjorde ett roligt ljud. Minns ni den?
Nej.
Det var en amerikansk tant som hade köpt en Chewbacca-mask som gjorde ett sånt ljud, Chewbacca-ljud. Så satte hon i bilen och tog på den. Och så skrattade hon jättemycket åt att hon tyckte den var jätterolig. Så det man tyckte var roligt var att hon skrattade så mycket åt sin Chewbacca-mask. Och för mig så är det så, men det är väl kul och att någon skrattar, det är ju, smittar ju. Men jag uppfattar det ändå som helt slumpmässigt varför den videon blev större än någon annan video liknande som man har sett.
Men det kanske är alltså svårt att, om man varken tycker Friends eller Seinfeld är speciellt kul. Mm. Så kanske det är svårt att fatta varför vissa gillar Seinfeld men inte Vänner och tvärtom. Alltså så här, det är svårt att se nyanserna om man inte tycker det är kul.
Ja, precis.
Men i och för sig, det är kanske inte det konstigaste humorn, men jag tänker så här, generationen över förstår ju inte ofta Monty Python till exempel. Och det flabbar jag och skiten om, men alltså, nu vet jag inte om jag skulle tycka det var lika kul. Men det är också så, man är ju mindre kritisk när man är ung. Det frågan är då ifall det mer handlar om ålder än generationer. Att när det kommer någonting, alltså det finns säkert nyanser i det, men när det kommer någonting i när man är ung som är bra, så är man nog, har man lättare att ta det till sig. Det var någon, jag hörde någon som jämförde så här Galenskaparna, jag tror jag hörde Värvet intervjun med Måns Herngren. Och då pratade han just om det också, att han hade suttit och han tyckte ju liksom Monty Python var jättekul. Men det var ingen av, det var ingen liksom, när Smash släpptes så var de som var recensenter då, och liksom folk förstod inte det, vad ungdomarna tyckte var kul med Smash. Men jag tyckte ju Smash var svinkul liksom.
Ja, precis.
Men också att, och då, men då så sa han att typ Lasse Åberg och Galenskaparna jämförde han med Stefan och Christer. Och jag tycker både Lasse Åbergs tidiga filmer och Galenskaparna är jätteroliga. Men Stefan och Christer förstår jag inte alls vad som är kul med. Men till exempel så är de som är yngre än oss, Carl Stanley och Marcus Berggren. Jag vet inte om Marcus Berggren är så jättemycket yngre.
Ja.
Men de tycker att Stefan och Christer är askul.
Gör de det?
Ja.
Mm-hmm.
Så det, men då tänker jag att det är en sån här åldersgrej, att de var så här kanske 9 när de såg det.
Och tyckte
full frys och svinkul. Och då, ungefär som när jag var kanske 9 när jag såg Galenskaparna och kunde se liksom nyanserna i det och tycka att vissa karaktärer var riktigt jävla kul. Även om man kan, jag kan ju se utifrån då så här, Galenskaparna som ren buskis också. Alltså egentligen, men nu så, jag vet inte varför jag har liksom förälskat mig i det. Så jag tycker fortfarande det är kul.
Jo, det, alltså det, man känner igen det med det här barn av sin tid-grejen när man då man är fast i det. Det är ju ungefär som att jag och Albin gillar väl Killinggänget, va? Eller? Men att du tycker inte det är så roligt.
Ja, men det var också att jag jag hade förmodligen tyckt det var kul ifall jag inte bara var något av en douchebag när jag var just i den åldern när den
det
kom.
Det var det jag menar. Att du...
Men för nästan alla andra i min klass älskade det. Liksom.
Ja, ja.
Men då, jag vägrade ens att se det då.
Ja.
För att jag sa...
originalitetsnevros.
Vad sa du?
Lite originalitetsnevros.
Ja, det skulle man kunna säga.
Men så har man väl... Så har ju jag också med saker liksom. Det är, man har ju vissa saker som man bara... Nej, men det här tänker jag inte konsumera. Så.
Nej, men jag vill inte... Jag tyckte så här, det här är sånt som... Jag hade hittat så här liksom seriefanzin och liksom kassetter som... kassettband som bara kanske 12 pers hade och VHS och så här. Jag ville liksom att det skulle vara underground, som mainstream som gick på TV. Det tänkte jag, jag ska inte ge den chansen. Och sen så sa folk att det var kul liksom, så här. Jag tror inte det.
Det var alltså den mest nyliga exemplet är väl då amerikanska The Office.
För dig då?
Ja, för mig och även för dig. Fast det kanske inte är det mest nyliga för dig. Men att man vägrar se amerikanska The Office för att det då, man gillar brittiska The Office så mycket. Men sen visserligen så tycker jag inte amerikanska The Office är jättebra. Jag tycker det är helt okej. Men du tycker ju att det nästan är bättre än det brittiska när du väl börjar kolla på det.
Ja, alltså det är ju väldigt... det är två helt olika serier. De är ju... Det är ju den bästa sitcomen på amerikanskt vis, tycker jag. Jag tycker den är bättre än Seinfeld. Jag tycker den är bättre än
amerikanska The Office.
Ja. Men jag tycker
att jag sa den, det var inte att jag höll med.
Nej, jag förstår. Men det vet
jag. Det är lite markär.
Men sen tycker jag att det är, vi pratar om det också med det här. Jag vet inte om det var i podden eller om vi bara pratar om det, att man, jag tycker att när saker blir amerikanska så försvinner det liksom det verkliga med den. Alltså det är samma som engelska Office, känns ju där lever de mycket mer på att det är så här, det är cringe för att man tänker så här, men det här är på riktigt på ett annat sätt. I amerikanska, där har de börjat leka med liksom formen att så här, kolla vad kul det är om det bara ett snabbt klipp nu till när han faktiskt gör det han säger att han aldrig skulle göra. Men de jobbar inte lika, utan det är mer så en jävligt obekväm titt in i kameran är liksom punchlinen ofta i engelska. Men de nöjer sig inte med det i amerikanska, så det är liksom mer för att alla ska förstå det amerikanska. Och därför blir det då liksom, de har ju bättre skämtskrivare amerikanska, det kan man, alltså så är det ju. De har ju världens bästa skämtskrivare till det, alltså skämten är ju bättre, men det är inte snyggare gjort. Det som låter rätt komma in, tyckte jag man fick en sån väldigt obehaglig känsla av ju, när man såg, för att det kändes så verkligt.
Jag har inte
fast
sett,
det var
jag har inte sett någon av filmerna. Nej. Det finns väl en svensk och en amerikansk.
Men den svenska får man ju väldigt så här, fast det är en vampyr, så känns det så här, ja men det är bara att de har slängt in en vampyr i verkligheten. Men nu har jag inte sett den amerikanska, men så här, som jag upplever att amerikanska filmer ofta blir, är det liksom det, att allt ska vara lite magiskt då, så fort det är någonting magiskt. Förstår du hur jag menar?
Ja.
Så det är därför jag tycker inte man ska jämföra den amerikanska och den engelska helst.
Nej.
Jag tänkte på vad är det? Varför skrattar du åt det?
Jag tänkte att man ska
likställa och jämföra.
Ja, jag tänkte att jag ska säga att jag tycker inte man ska jämföra, men jag tycker man ska likställa.
Nej, men för att jag tycker att om man väljer då, jag hatade också idén med amerikanska Office från början, just för att jag har de här fördomarna också som visar sig stämma. Men sen att det liksom blev en rolig sitcom.
Det är en mysserie.
Ja,
och jag kan ju uppskatta sådana serier som man kan ha igång liksom i bakgrunden och sen zona in och ut liksom. Och det är väl, kan väl vara, det är ju samma med Parks and Recreation och sådär.
Det är samma gäng också ju.
Men sen liksom om man pratar så här verkshöjd och sånt, att liksom som man gillar så med Monty Python, en av anledningarna att man håller det så högt fortfarande är ju att det är var liksom något av det första där det har gjorts. Mm. Där det har gjorts brittisk radio humor i liknande stil innan då,
men Spike att, Milligan eller
vad. Ja, kanske. Ja. Men då, och det tycker man ju då med brittiska The Office också, mm. att de liksom knäckte en kod där. Ja. Hur ska vi ta oss ifrån det här bokskratts femkamerasystemet liksom. Och nu så blir, alltså nu så är jag nästan lite trött på det. Och det, att det, här, det är ju egentligen alltid i de här mockumentary ja, så är det ju då den här Ricky Gervais chefen
David Brent.
Ja, David Brent. Att han då, de försöker bara göra honom så här om och om igen.
Mm.
Som, han är ju då Phil i Modern Family.
Mm.
Och i brittiska i amerikanska Duffy så är det ju uppenbart att han är
ja, Scott.
Scott, ja. Och nu då i Parks and Recreation som jag har börjat kolla på nu,
mm.
så är det ju, så har de gjort honom till en kvinna så det inte ska bli uppenbart.
Mm.
Men det är det här att det är en karaktär som har brist på självinsikt,
mm.
och som gör bort sig liksom. Ja. Och som är, ja.
Ja, men om man ställer Parks and Recreations jämte amerikanska Office så märker man att det är vissa, det som blev mest uppskattat, förutom den som blev mest uppskattad i och för sig, men han, chefen då i Parks and Recreations, ja. Är ju Dwight. Och det är väl den de misslyckades med mest egentligen, för att Dwight tycker jag är så jävla, det är en av de bästa karaktärerna, alltså det är sån Costanza bra karaktär tycker jag.
Mm. Det brittiska.
Nej, amerikanska snackar man då.
Att amerikanska Dwight, Parks and
The Office, alltså okay. Han som är Gareth i engelska.
Yeah.
Hans karaktär är amerikanska. Alltså, men då, det är det också för att de har liksom, vad är det, 11 säsonger på sig att bygga honom, mm. att till slut räcker att han bara tittar på ett sätt så fattar man att det är för att han liksom bara. Men han är ju då chefen.
Mm.
Sen är hon ju vänta nu då. Alltså han som är chefen i Parks and Recreations är ju han som är lite konstig. Han gillar vapen, han gillar att vara ute i skogen och
ja,
sånt.
Ja, jo,
den
precis,
gubben.
Ja.
Mm. Och sen så är hon Michael Scott.
Ja.
Och sen så är ju liksom den tjocka gubben som är jättesnäll och inte, det är som det inte är något fel på, men som alla bara hatar.
Ja.
Det är ju då
Meg.
HR, ja precis. Och det är ju då HR-killen i The Office. Att ja. man märker att de så här, och de här funkar väldigt bra. Mm. Den. Mm. De ska vi också ha här i Parks and Recreations.
Ja.
Sen tycker jag det är en rolig serie också, för de har ju roliga skämt liksom.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tänkte på apropå att så här, att tro att saker är på riktigt. Är någon av er som har hört P3-serie?
Mm.
Ja.
Jag.
Jag lyssnade på, jag bara så här, kollade, hade lite poddtorka liksom, hade inget, så jag kollade på topplistan på iTunes eller på podcast eller vad det är. Och så kom jag in på den och tänkte så här, okej, okay, de ska göra en svensk serial.
Mm.
För den hette ju nästan som det också. Och sen så var jag så här, början tänkte jag så här, okej, okay, det här, kan det här vara, jag trodde nog det var på riktigt. Mm. Jag hade en liten föraning om att det skulle kunna vara en dokumentär. För att men jag tänkte så här, jag lyssnar klart på det utan att ta reda på det med en dokumentär, för det är ju rätt så kul då att tro att det är på riktigt. Men det var vissa grejer som var så här, den här personerna som det handlar om skulle vara födda 78 då, samma år som jag. Och så lyssnade de på så här gamla kassettband från när de var barn.
Mm.
Och så var det en kille som sa, vill du vara med? Vad han nu hette, den killen. Och så sa, orka. Så tänkte jag så här, det sa man fan inte när jag var ung liksom. Jag vet inte om då tänkte jag så här, det kanske man sa i Stockholm, men jag har ju inte hört det förrän liksom, efter millennieskiftet. Och sen så var det väl vissa andra grejer, så när de spelade upp klipp från någon emo tjejs YouTube-kanal, och det var så jävla bra ljudkvalitet alltså. Man tänker så här, om hon gav med en mobilkamera där så hade det inte låtit så bra.
Men det är så konstigt att de inte lär sig hur man gör saker dåligt. För det tycker man, alltså när man ser sådana klipp som då ska verka sanna på internet då. Och så vissa, det är ju rätt många som går på det, verkar det som i kommentatorfälten, kommentarfälten visserligen, om de inte trollar. Men det är alltså, ja, det är ofta för bra ljudkvalitet, lite så här att om du vill få ett klipp att verka sant. Jag kan ta ett exempel, så här en kille som vinner på lotto. Alltså han skapar en lott, och så precis när han vinner så gör han slut med sin flickvän och säger till sin kompis, har aldrig gillat dig, och så går han ut liksom. Det ska då liksom, då ska den verka som att det har hänt riktigt, men där är det ju så, men så är det bara att de har köpt en fake lott till honom, att de skulle lura honom. Och där är det ju så, ja, men om ni ska få det här att verka på riktigt, då ska det ju liksom vara filmat liksom, kanske satt igång kameran lite mitt i. Det ska alltså inte allting i en tagning så, utan det får vara.
Fast nu var ju det här då, just den här är att det ska vara ett prank, så då filmar man ju det. Men det som jag stör mig, jag håller med dig om att de är dåliga. Eller det är du som har berättat det för mig, lite vad man hade gjort för skillnad. Men så det är en sån här flygkrasch du berättar om ibland, som är så här, men man får inte med allting, alltså det går så fort, man måste missa ibland också. Men då pajar man lite sin videoidé. Men det kommer i alla fall verka verkligt. Det som jag stör mig med på de här trisslots, alltså det är ju en gammal rolig historia. Och jag har sett massa såna. Det är någon sån här jävla ukrainare eller polacker eller någon skit som gör liksom, de tar roliga historier och så gör de dem som en sketch. Och så är det bara så, fast alltså, alla känner, när man ser sen punchline, så är det så, men det här är ju bara en rolig historia, det här är ju inte,
det är
bara jävla rövhål de är, ukrainarna alltså.
Men om man kollar på
förhållar de inte
den här återfallskingen som jag gjorde. Där är det ju liksom så att då var det upplägget så att jag var ute på turné med en som heter Henrik Mattisson. Och han är då nykter alkoholist och nykter, eller så ren narkoman och allting bara.
Ren helt och hållet narkoman. Ren narkoman.
Han är nykter alltså.
Och det vet ju liksom alla i komikerkretsar och så också om att han har liksom inte druckit öl på 8-9 år något sånt. Så gjorde jag då en liten sån roligt klipp där han är då återfallskingen, då han, där vi får honom att dricka öl. Och det är liksom, det är rätt bra gjort. Att det lurar, jag fick ju ändå från olika komiker som hörde av sig så här, Nisse Hallberg skrev så här, var det på riktigt eller och sådär. Och vi, så vissa köpte det. Och sen och där är det ju då att sist liksom när jag spelar in det så är det ju då att ja, men det här sista ska ju vara liksom att jag nästan så här, kanske glömt stänga av kameran, att jag filmar ner i bordet liksom. Att jag får inte med, man får med någon röst. Det ska vara så här, väldigt slarvigt gjort så som det hade varit på riktigt då ju. Men när så fort det blir lite för tydligt så märker man okej, här är någon som har en story de vill förmedla, men i verkligheten så hinner man aldrig göra förmedla en story. Nej. Så liksom.
Man kommer ofta in lite sent i det.
Ja.
Jag tycker Nathan For You har gjort det rätt bra. Det här, det finns ett klipp som han har fejkat där jag tror det är en gris som räddar en get som håller på att drunkna och sånt där. Men det är ganska snyggt. Det finns ju sånt bakom kulisserna klipp hur han har gjort allt det där. Men då är det så här slarvigt filmat med mobilkamera och det är ganska bra gjort. Jag kan rekommendera att kolla på Nathan For You på YouTube. Det finns ett väldigt roligt program där han ska hjälpa en karikatyrtecknare att bli king of sting.
Ja, den är bra. Alltså. Ja. Men du lyckades ju också lura folk med Kambodja-videon.
Ja, fast det var nog mer att vi lurade folk med pressreleasen. Och sen så när själva videon släpptes så var det ganska många som inte gick på det. För det var mer vi skrev så här att alltså det, när vi erkände det var nog då som flest trodde på det.
Där är det väl så less is more grejen att för nu blev det som en liten kortfilm då ju. Med en början, mitt och slut. Och det skulle man kanske inte, om ni verkligen hade gjort det, så skulle det kanske vara att ni råkade så här, eller så när ni gjorde det så filmade ni ibland med era mobiler så privat, och sen fick ni idén efteråt. Vi klipper ihop det till en liten film.
Det är mycket som jag tänkte där som inte skulle, om man tänker så här, när vi får vapnet från den här killen som och alla låter sig filmas utan man kommer in i ett rum med en kamera, ingen tittar in i kameran eller tycker det är konstigt att vi står och filmar när de gör några slags skumraskaffärer liksom, att
det hade kunnat vara en övervakningskamera till exempel, om man hade hängt upp den i ett hörn så hade det sett ut som liksom, då hade man bara fått en så här, men det ser ut som att det är Frej och Simon, man känner, hade nog känt igen Frejs kläder.
Då har jag också så här, fast vad har de fått, har de gått in och bett om, kan vi få
nej, men det kan ju vara att de, alltså hela min idé med det var nu då som jag kom på, att då hade det kunnat vara att de, han som har sålt liksom allting till dig, han har filmat er i smyg för att liksom kunna pressa er på pengar sen. Och sen har ni vägrat och då liksom har den kommit ut och då har ni förekommit dem med att själva erkänna liksom för att försöka ta det hade kunnat vara en grej.
Jo. Men nu blev det ju mest att det blev att vi tänkte att vi gör en kort film av det. Sen kommer alltid ett gäng 17-åriga idioter tror att det är sant, vilket det blev också. Det var visst så.
Jag skulle säga 17-åriga idioter och äldre människor som inte har lärt sig att film kan vara fejk.
De tror att så när det är när en trollkarl som rycker till så har han ingen hatt på sig för att han inte rört armarna. Så, jag fattar inte hur han gör, alltså. Jag begriper inte det svart.
Ja, det finns kommentatorspån till Forrest Gump. Så då säger han, och det är ju detta, det är 94 Forrest Gump. Då säger Robert Zemeckis så, ja men om 10 år ungefär så kommer det vara så som vi pratar om foten idag. Är det ett fejkat foto så kommer man prata om filmer. Och då minns jag så första gången jag hörde det, så bara så, möjligt, men jag tänkte
men
det var bara det att men det gör man ju nu.
Men har ni sett den filmen Kameleonten med vad fan heter han nu då?
Zelig, Woody Allen.
Woody Allen.
Jag försökte se den men den bara blev till väggen liksom.
Ja, men det är det som är så jobbigt.
Heter Kameleonten på svenska?
Jag tror nästan det.
Jag har sett den.
För den är ju de körde den på någon sån här maraton, alltså
Woody Allen
maraton, ja. Och då minns jag att det var så här liksom, ja men jämför nu, för det här är när kan det vara liksom, det kanske är 15 år innan Forrest Gump. Jag kommer ihåg att de jämförde med att liksom när Forrest Gump gjordes, då var liksom tekniken så mycket, alltså de gjorde det i en handvändning jämfört med vad liksom vad de var tvungna att göra i den filmen då, för att liksom han skulle vara med i något om man ska vara med i en historisk händelse liksom bara gå förbi, så blir det, alltså på den tiden var det så jävla mycket svårare. Och nu hade det, alltså om man hade gjort Forrest Gump nu, då hade det liksom inte varit, då hade det varit en halvdag liksom, känns som. Nu undervärderar jag nog de som, men alltså så här, jämförelse med då att det var liksom en svindyr film som, där man liksom, det betalade inte riktigt av sig, som jag, för jag såg den också, jag tyckte den var skit
Zelig eller Forrest Gump.
Forrest Gump älskar jag, men den, vad heter den, sa du?
Zelig,
ja. Den tyckte jag var skitdålig.
Ja, du, men för du gillar ju den typen av filmer, Anton, jättemycket. Du uppskattade till och med 100-åringen.
Candide-filmer.
Är det Candide? Så gillar du Mannen som slutar röka? Är väl också baserad på Candide? Eller?
Jag vet inte om jag har sett den.
Alltså, är det Voltaires bok, Candide?
Ja, precis. Alltså, det är ju då att... Alltså, där är det att... En del av tjusningen är det, tycker jag, är då...
Jag vet inte om Mannen som slutar röka kanske var baserad på Dantes Inferno.
Ja, det är det.
Ja. Det är det här att det, klassisk dramaturgi är att huvudpersonen är på ett visst sätt i början, går igenom någonting, lär sig någonting och är på ett annat sätt i slutet. Det är den klassiska amerikanska filmdramaturgin.
Jag tycker med att det är någon som dyker upp i olika historiska sammanhang.
Men för det skulle vi ändå säga att med den här typen av Forrest Gump filmer då, alltså Candide dramaturgi, så är det att personen är den samma genom hela berättelsen. Men det är personerna runt om huvudkaraktären som förändras.
Så det är Candide.
Det är rätt tydligt i slutet av Candide, är det väl den som slutar också med det enda man kan göra är att odla sin trädgård. Detta är då en egen spaning som jag har. Då är det att i slutet tar Forrest Gump jobb. Han har gjort allt det här spektakulära. I slutet tar han jobb i sin hemstad på den här idrottsanläggningen och sköter gräset. Så här, klipper gräset och vattnar gräset på idrottsarenan. Det känns som en blinkning till Candide då, att odla sin trädgård.
Jag tänkte på det med att det är väldigt snyggt. Jag undrar om det, för det här med busschauffören, alltså hon röktanten i bussen.
Ja. I vilken film?
Forrest Gump. Då är det alltså, när han åker till skolan första gången, han sitter där liksom en riktig häxa och kör skolbussen och verkar lite sur. Och, ja, hon kanske inte är i början i och för sig på Forrest. Jo, hon är lite sådär, men lite butter liksom. Och sen då när han ska lämna sin son till bussen första gången, så är det samma tant som kör. Att det är liksom, jag undrar om någon hade gjort en sån film utan att komma på det greppet. Liksom, att man det blir så snyggt att jag har gjort allt detta, hon har bara kört skolbuss under hela den här tiden. Hon liksom varje dag har kört skolbuss. Att det är, för det är väl egentligen då de två som inte har förändrats någonting genom hela filmen. Att det är liksom, han är liksom miljardär, han är träffat tre presidenter, han är liksom nationell hjälte, hon har kört buss.
Med Candide, var inte det en satir då, att det var någon annan filosof eller författare som hade hävdat att vi lever i den bästa av möjliga världar, och sen så skulle då Candide vara en satir på det.
Okay.
Att det skulle vara en parodi på det, för att jag för mig att det återkommer i boken då. Vi tvingades läsa den i skolan någon gång, kanske i högstadiet eller någonting. Men att det var liksom att Voltaire gjorde väldigt mycket narr av den tesen att vi skulle leva i den bästa av möjliga världar, och att det är det som Candide handlar om.
Ja, det är det kanske. Boken Forrest Gump är ju också satir. Men filmen är inte så mycket satir.
Nej.
Så att de har tagit bort mycket av de satiriska inslagen i själva filmen sen.
Den är lite satirisk ändå, skulle jag säga.
Lite grann.
När kom Candide? Det måste vara riktigt old school, 1800-talet eller?
Jag är dålig på det.
Jag har den boken av anledningen då att min favorit serietecknare, eller en av dem, Chris Ware, har tecknat utsidan. Någon pinguinupplaga.
Jag vet inte när den kom.
Men vad menar Voltaire, de med... Så är det ju när Voltaire levde i alla fall.
Voltäkt. Men vad Vad menar han med det här, odla sin trädgård?
Man kan rå sig själv, tror jag.
Man alltså, sköter sitt
och liksom att man kan inte påverka allt det stora, utan okay. Jag tror det är liksom att man odlar sin egen trädgård.
Tänk helt globalt, agera lokalt.
Tänk på det här Candide som eller var Voltaire som myntade det. Boken slutar så egentligen, om man direkt översätter från franska, så är det tänk globalt.
Voltaire är också en sån person som får massa fina citat tillskrivna till sig, minns jag det som.
Ja, jag hittade boken om...
Ja, men är det Voltaire som har sagt det också? Jag skulle kunna dö för din...
Ja, precis. Det är han som inte har sagt det.
Ja, precis. Alltså, exakt.
Han har inte sagt det egentligen.
Nej, ja, precis. Men det är han som har blivit tillskrivet. Ja, exakt. Ja. Det är ju spektakulärt. Fan vad gött för honom. Jag läste en gång han... Ja, nu minns jag inte vem det var han brevväxlade med någon drottning i Sverige, tror jag.
Mm.
Och alla de breven finns då liksom i böcker.
Mm.
Så jag bara satt och bläddrade en sån för att bara hitta liksom ett citat som inte alla kände till av Voltaire, för att jag skulle kunna briljera med det.
Ja.
Så jävla tråkigt att läsa gamla jävla brev. Ja. Alltså det är bara att båda de är framstående som är det intressanta.
Ja.
Det betyder liksom inte att man så här kommer en hemlighet som... Utan det är ju bara... Då hade den ju varit känd. Om det hade varit något intressant så hade den varit känd. Nu var det bara skräp alltså. Fy fan vad tråkig den var.
Ska se när den kom ut. Alltså det står här att han levde i alla fall 1694 till 1778.
Mm.
Men...
Det var rätt gammal då ju.
Ja, det verkar vara gammal. Och fortfarande brinnande aktuell.
Jag menar att han blev gammal för den tiden.
Aha,
han blev 80 år.
Boken var ganska gammal.
Men då, rika människor blev rätt gamla på den tiden.
Ja, kanske det.
Alltså jag tänkte på alla de här, om man kollar alla så amerikanska gamla presidenter.
Mm.
De blev så jävla gamla alltså.
Vem är?
Ja.
Hur gamla?
Jag tänker att det kanske inte, att cancer inte var lika vanligt.
Nej, så kan det
att man inte, att man åt liksom mer naturligt och så kanske. Man var inte lika sur i sin man var inte lika sur i sin
på sin kärring.
pH-värdet var inte lika surt.
Mm.
Så att om man väl hade det bra så hade man det rätt bra.
Mm. Men nej, precis, men sen var det ju när man läser vad de dog av liksom. Mm. Så tänker man så här, hur fan kunde man leva tills man blev 12 liksom? Så de dog av lunginflammation och det fanns liksom inget penicillin, så det var ju väldigt lätt.
Men då tänker man då att om man dör, folk som dör dog av lunginflammation, men det var ju jättemånga som överlevde lunginflammation också. Alltså man tänker så här, jag har själv haft lunginflammation, där hade jag dött då, antagligen har man inte gjort det.
Nej, alltså det kanske är en sån, den tar unga och gamla sjukdom lite.
De flesta sådana halsfluss och sånt, det kan ju balla ur mer och mer, men ibland så bara går det tillbaka och bakterierna drar.
Ja, men lunginflammation tror jag ändå är liksom, när det var innan penicillin och så, då tror jag, nu gissar jag helt fritt, 50% dog.
Okej. <Okay. laughs> Ja, det kanske
jag gissar nu alltså.
Ja, jag håller med.
Och då är det ju liksom mer än cancer. Skulle jag tro. I alla fall i västvärlden dör väl inte varannan ens.
Det beror på vilken sorts cancer. Ja. Men också cancer ifall, men nu finns ju olika behandlingar för cancer. Räknar du med att man blir behandlad?
Ja, ja. Alltså för det blev man ju, det kunde man ju, de rika blev ju behandlade för halsfluss också. Att de kanske låg under en filt. Eller men vad, alltså något sånt var det ju. Man drack,
det fanns
något,
inte så mycket att göra.
Nej, man drack något te med mynta. Man trodde det skulle inte. Nej, precis. Men det är ju den behandling de hade. Fick de ju liksom. En amerikansk president fick ju all möjlig behandling liksom.
Mm.
Men även om det inte hjälper då, så är det ju, det kanske är bättre än att han, de kanske hade kommit på att du ska inte rulla dig i snön för att bli av med halsfluss.
Mm.
Till exempel. Det var ju många i som dog av det.
Ja, det var det ju. Men ja, som du sa, men jag älskar ju sådana berättelser som är då en person som... Mm.
Så jag funderade på om du gillade Zelig.
Ja, jag har nog inte sett den.
Det är lite konstigt.
Att jag inte har sett den?
Ja, om du nu... För det känns väl som en klassiker inom den genren.
Det är Woody Allen, en tidig Woody Allen-film.
Mm. Den är inte sen i alla fall.
Mm.
Men jag vet inte om det är någon av hans allra första.
Ja, jag är ju inget större Woody Allen-fan. Mm. Så kan ju bero på det.
Jag är så här, jag ska inte säga att jag är Die Hard Woody Allen fan. Jag tycker han är ganska ojämn. Jag tycker han var som stand-up komiker var jätterolig. Eller hade roliga skämt liksom, när han var det innan. Och sen finns det vissa filmer som är svinbra och vissa som jag tycker är dåliga.
Men det vill säga, han tänker också att han, för han gör det en om året. Och så, så säger han liksom, jag bara fortsätter producera. Ibland är de bra, ibland är de dåliga. Så han kör ju då filmskapande som ett numbers game. Och det är, det är inte helt dumt egentligen, men
stämmer det nu att han gör städer?
Han har gjort väldigt mycket städer. Alltså för att
Minnat i Paris är ju också lite en sån som vi pratar om, vad, det, vad man nu ska kalla det. Alltså att en person hamnar i historiska för här är det då bara en.
Jag tror det var så att han
han träffar väldigt många olika för, i och med att det är den här Gertrude Stein alltså distiller är det väl.
Ja, precis.
Så blir det ju väldigt många han träffar, Hemingway och alla de gubbarna.
Men jag fann det var så att han, hans filmer sålde inte så bra i USA. Eller sågs inte av så många på bio. Så att han hade svårt att, att få finansiering. Men sen så gjorde han någon, jag vet inte om det var i samma, om den första sån filmen Vicky Cristina Barcelona eller vilken det var, som då liksom betaldes av som reklamfilm för staden liksom, för att turismen skulle öka. Och sen så blev de såna, och så började han göra det liksom, att jag tror det finansieras då delvis av de städerna som han har gjort. Jag tror till och med det kan vara så att Matchpoint var en sån för någon stad.
London då, eller?
London då, ja.
Jag vet inte om det var
det, men det tycker jag är hans bästa.
Är det så?
Matchpoint, ja.
Den har inte jag
sett. Har du sett Radio Days?
Är det med, han, vad heter han? Sean Penn? Eller?
Det vet jag inte. Alltså, det, är ju, det, är, det känns som en självbiografisk skildring av Woody Allens uppväxt. Woody Allen är inte med i den, utan det är något barn som spelar, som sen blev någon sån här risig komediskadis. Som jag inte kommer ihåg vad han hette. Men
en gammal.
Vad sa du?
En gammal film.
Radio Days. Jag kan tänka att den släpptes på 80-talet kanske, eller 70-talet.
Jag hade så jag betade av när jag var kanske 16-17, så betade av massa Woody Allen då. Så jag kan ha sett den väldigt lite och fastnat. Alltså i och med att det är så många också.
Men
är den ingen, bra eller?
Den minns jag att jag tyckte var jättebra när jag såg den. Men sen så gillar jag den här Manhattan också, tror jag den heter. Alltså
ja, det är med
en svartvit film
med Keaton. Där är en Keaton,
ja, det är
och Woody Allen, va?
Ja, och den här, alltså den mest hyllade är väl Annie Hall.
Det är också med Diane Keaton.
Annie Hall är väl den, skulle jag säga, den Woody Allen-filmen som folk håller för sin favoritfilm någonsin. Alltså om det är någon Woody Allen-film man tycker, om det finns folk som tycker att det är en Woody Allen-film som är bäst i världen, så är det nog Annie Hall, skulle jag tro.
En skitfilm.
Du gillar inte Annie Hall?
Nej, jag blev också besviken, för det är ju den som, det är hans mästerverk då, liksom. Alltså, det var ju då också han gick från att bara göra komedier. Detta var hans första film då, där han liksom ansågs göra en riktig film. Innan hade det varit lite. Ja, precis.
Det är roligt att komedi inte räknas som riktig film.
Ja, men det var ju då liksom han fick kritikerna lite på sin sida. Och jag tycker, nej. Men sen, alltså så, man kanske skulle varit där då. För att han gör ju lite grejer i den. Han bryter fjärde väggen för första gången på film, tror jag. I varje fall i ett sånt sammanhang. Och, så att det blir ju, det var inte så häftigt att se det då 99-2000 när jag kollade på de filmerna, så var inte det wow.
Nej.
Han började prata med kameran. Det hade man
sett. Tyckte Manhattan var, den har jag sett om några gånger. Min storebrorsa gillar den också så, och tar upp vissa saker i den. Men det är en scen i den som jag verkligen gillar asmycket, när han har gått åt helvete med hans relation. Han liksom, han har pajat någon liksom kärleksrelation. Och sen så blir ganska deprimerad, eller så här, vet inte om han vill fortsätta leva. Och så gör han en sån här lista över saker som han tycker gör livet värt att leva, som man bara läser upp. Och det tycker jag är så jävla bra scen. Men då är det så att det är någon maträtt på en restaurang som finns i Chinatown i New York. Mm. Det är något stycke, någon klassisk musikstycke, någon så grej han gillar där och där. Och så är det olika. Jag kommer ihåg att jag, när jag såg om den för några, ett gäng år sedan, för jag tänkte så här, fan det där, man vill ju smaka den där krabbrätten på den här Kina-restaurangen. Och så kollade jag upp det, men då var det så här, för jag skulle till New York då. Mm. Och så typ hade den lagt ner året innan.
Ja, det kan ju också varit för att, alltså om du hade varit där då och det året den lades ner, det är ju inte säkert att de höll den kvaliteten. Nej, för då hade väl folk fortsatt komma dit
liksom. Det hade varit kul att,
ja, det varit kul att äta.
Men vi var ju i, nu när vi var i New York, på tal om Forrest Gump, så vi missade ju att gå på Bubba Gump Shrimp.
Ja, jag ville ju, alltså jag föreslår det, och du bara sa i valet och kvalet.
Ja. Det var... ja, och sen var det någon gång vi var nära.
Men hur var det nu? Vi kollade upp det. Var det filmen som kom först?
Filmen kom först. Och, okay. Och det var det jag, för det var det jag trodde. Att filmen var, att de hade gjort restaurangen efter filmen. Och du var inne på att det var tvärtom. Och sen... Och jag var inte 100% heller på något sätt. Men... ja, varför egentligen? Jo,
du kan inte vara, du gillar inte maten.
Nej,
så
just
mycket,
det, jag minns att min det jag tänkte var att om det var en stor kedja innan, så då var det att jag tyckte att dramaturgin i Forrest Gump då, att det hade varit för dåligt, att för då de startar ju upp den här i Forrest Gump, så handlar ju hela mitten av filmen handlar om att de ska börja fiska räkor. Från att de träffas i armén, Gump och Bubba, och pratar ju de med varandra, Bubba pratar bara om räkor hela tiden, och sen så dör Bubba, och sen så skaffar Forrest Gump en fiskebåt. Och man vet ju aldrig liksom vad som ska bli av det här med fiskebåten, men sen så efter en halvtimme så i filmen då, så blir det någon storm, och så alla andra fiskebåtar slås ut förutom Forrest Gumps, så att Forrest Gump fiskar massa räkor, och då får han möjlighet att starta det här företaget Bubba Gump. Och han har redan berättat att han ska kalla det för Bubba Gump Shrimps, liksom. Det berättar han väldigt tidigt, så att Hade man vetat det, så hade ju hela den här mitten av filmen varit att jag vet ju vad som ska hända. Jag vet ju att de kommer att lyckas med det här. Så det tänkte jag.
Jag tänkte att det var på samma sätt ungefär som det här, att han köper aktier i något, så här, som Fruit Company. Så ser man att det är Apple-loggon.
Men det är ju som ett litet skämt. Ja. I att han bara så här, det går på 3 sekunder i filmen. Så hade Bubba Gump Shrimps också bara varit ett skämt. Men här är det ju liksom,
jag har inte sett den lika många gånger som du. Jag har bara sett den en gång för länge sedan när den kom på VHS ungefär.
Och det var det jag tänkte, så att då är det konstigt om det är om Bubba Gump Shrimps redan hade varit en känd restaurang då hade.
Och med de orden
så avslutar vi
veckans
specialisterna.
Man kan inte ha roligt jämt special.
Ja, det är en bra titel. Jag funderar, är det någon, jag funderar nästan på att man ska, alltså, döpa nästa stand-up special till Man kan inte ha roligt. Är det en rätt rolig titel? För? Men ja, vi får se.
Supporta oss jättegärna på Patreon, och ha en fortsatt trevlig vecka, så hörs vi igen nästa vecka. Jag och Simon kommer säkert ha lite att berätta om det, för vi ska nämligen till Prag imorgon. Och Albin ska, han ska inte till Prag.
Jag ska till Edsbyn. Det är också Prag.
Ja, ha det bra. Hej då. Nästa vecka. Hej.
Specialisterna lever med livet som insatserna. Tar en dansar med livet som insats. Ibland. Jag har sett så mycket sorg, så mycket ängslan. Så jäkla trött på allt. är slutet. Jag kommer att benägna mig själv om livet. Begå mitt liv. Godnatt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.